Jag ska läsa dagens text som är hämtad från Matteus evangeliet, första kapitlet, från och med vers 18 till och med vers 25. Jag läser ur Svenska folkbibeln. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig, och han ville inte dra vanära över henne. Därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men han tänkte på detta, så visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt, tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte ännu förrän hon hade fött en son, och honom gav han namnet Jesus.
Nu är det advent. Det första ljuset är tänt, och igår kväll så fick vi njuta av en underbar konsert av Tabernaklets kör och solister och musiker. Tobias hade satt ihop en fin blandning av sånger som tillsammans förkunnade adventstidens glädjebud. Under den kristna kyrkans historia så har man använt adventstiden till att fixera blicken på personen Kristus. Man har frågat sig: vem är denne Kristus? Och sen under påsken då så brukar man titta på vad han har gjort. Men nu går vi in i advent, och nu tittar vi rakt på Kristus. Vem är han? Och jag ska ägna mina fyra predikningar åt under december här, och att lyfta fram några detaljer ur Matteus evangeliets, alltså de första kapitlen där, det allra första kapitlet, berättelsen om Jesu födelse. Den här veckan och nästa vecka så ska vi titta på det här som handlar om Jesu namn. Sen ska vi den tredje advent så predikar Roland Hellsten, och sen kommer jag tillbaka den fjärde advent, och då ska vi titta på stamtavlan i de första 17 verserna. Det är mer spännande än den kan låta. Det ska ni veta. Och sen blir det en överraskning på juldagens morgon. Och när jag säger överraskning så menar jag egentligen att jag inte riktigt vet vad jag ska predika om då. Men det kommer jag veta då. Idag ska vi alltså titta på den 23 versen som Matteus har hämtat från Jesajas 7 kapitel. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss, skriver Matteus. Det här säger oss någonting om Kristus. Han är Immanuel. Och den här predikan ska vi bara titta på det namnet, Immanuel. Längre kommer vi inte idag. Och nu kanske någon tycker att det var förfärligt mycket tid att bara prata om ett enda namn. Och det kan man ju tycka. Men till exempel så kan jag berätta att när metodiströrelsens grundare John Wesley dog, så var de sista orden som lämnade hans läppar: det bästa av allt är att Gud är med oss. Han levde hela sitt liv utifrån detta namn. Och jag säger dig, det är outtömligt. Så jag tror inte att du kommer att bli uttråkad. I alla fall inte på grund av namnet. Tänk om den verklighet som präglade John Wesleys liv skulle ha samma påverkan på oss. Det vore fantastiskt. Nåväl. Immanuel betyder alltså Gud med oss, som Bror sa här inledningsvis. Och i de här tre orden så har vi också en fin struktur på predikan. Gud, med oss. Det är ni. Det är en fin uppläggning. Nu är det ju så att första punkten är liksom mer än dubbelt så lång som de andra två punkterna. Så att först kommer det ta tid och sen går det fortare. Men så blir det. Första punkten, Gud. Jesus är Gud. Alltså julens allra mest grundläggande budskap är att universums herre har blivit människa. Allt annat är sekundärt. Jesus är Gud allsmäktig och suverän. Och han utgav sig själv och blev människa. Det är julens budskap. Bibeltexterna kommer tillbaka till det här gång på gång. Jesus är Gud. Redan här, innan Jesus har fötts alltså, så annonserar ängeln vem det är som ska komma. Det är Gud som blivit människa. Och Bibeln säger det här på 100 olika sätt. I Johannes evangeliets första verser, så i den allra första versen så står det: i begynnelsen var ordet, det vill säga Kristus. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och när Paulus håller ett avskedstal i Apostlagärningarna 20, han ger avskedstal till församlingsledarna i Efesos, så säger han att de är satta att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Alltså Guds blod är Kristi blod, det är samma sak. Och det finns så många andra sätt som visar att Jesus är Gud. Jag tog igår kväll bara några minuter, 10 minuter kanske, och bläddrade igenom Nya Testamentet. Jag hittade mer än 50 texter som talar om att Jesus är Gud. Och det är en sån frustration att jag inte kan ha mer tid att berätta om det här. Till exempel ser vi att Jesus förlät synder. Det här var ju djupt provocerande för omvärlden eftersom de förstod att bara Gud kan förlåta synder. Ett annat exempel är att han använde Guds eget namn om sig själv. Han sa jag är och tillämpade på sig själv. Jag läser ur Johannes 8, vers 58 och 59. Så Jesus svarade judarna då: amen, amen, säger jag er. Jag är redan innan Abraham blev till. Då tog judarna upp stenar för att döda honom. Alltså de förstod digniteten av detta påstående. Jag är. Jesus är Gud. Och det anmärkningsvärda här är egentligen inte att han påstod sig. Många människor har påstått sig vara Gud. Det finns säkert ett stort antal här i Göteborg som säger att de är Gud. Det anmärkningsvärda är att Jesus blev trodd. Det är i sig faktiskt ett väldigt övertygande bevis för att han var den han sa sig vara. Att han blev trodd. För kanske är det så att av alla folkslag i alla tider så är detta första århundradets judar de minst sannolika att tro på ett sådant påstående. De som tillhör de österländska religionerna, de är panteister. Alltså panteist, det är grekiska. Pan, allt, theos, Gud. Gud är allt. Alltså Gud är en kraft i allting. Och så tänker man att den här kraften kan liksom koncentreras i vissa individer, vissa avatarer, gudmänniskor. Så om en person kommer och säger jag är Gud, så är det inte ett särskilt revolutionerande påstående, för att det ligger helt i linje med deras livsåskådning, världsuppfattning. Eller grekerna och romarna. Alltså inte de österländska, utan grekerna och romarna på Jesu tid. De var polyteister. Poly betyder många, theos, gud. Många gudar. De var inte panteister. De trodde på en massa gudar. Och att de här gudarna då och då kunde liksom ta mänsklig gestalt och komma ner och bli liksom, hjälpa till lite grann i det mänskliga skedet där. Vi ser det till exempel i Apostlagärningarna 14. När Paulus och Barnabas kommer till en stad som heter Lystra. Och så botar de en man som har varit lam sedan födseln. Och då kommer byborna där och säger gudarna har kommit i mänsklig gestalt. Och så kallar de Barnabas för Zeus och så kallar de Paulus för Hermes. Men judarna däremot tänkte helt annorlunda. De är inte panteister och de var inte polyteister, utan de trodde på Bibelns Gud. De var monoteister. Alltså, de såg Gud som skaparen över allt annat, utan början, utan slut. Oändligt större än universum. Det här var det sista folket som skulle kunna tro en människa som kommer och säger: jag är Gud. Så här kommer då Jesus, en jude, uppfostrad av judar, och han påstod att han var Gud. Och hans efterföljare, också judar, trodde på det här. Och det är inte heller vilka judar som helst. Det här var hans, alltså vissa var ur hans egen familj. Det var hans lärjungar, de som hade levt med honom under 3 års tid. Om jag skulle försöka övertyga någon att jag var Gud, så skulle jag inte börja med min familj. Den saken är klar. De känner mig allra bäst och de genomskådade det direkt. Men Jesus, han fick med sig de här människorna. Alltså, de måste helt enkelt ha sett en härlighet och en trovärdighet som på något vis gick hand i hand med detta svindlande påstående. Vi ser i evangelierna gång på gång att lärjungarna ställer sig frågan: vem är detta? Vem är detta som kan göra något sånt? Som kan tala till havet och det blir stilla? Vem är det här? Och så kommer de till slutsatsen: han måste vara den han påstår sig vara. Hur märkligt det än kan låta, så är alla alternativ ännu märkligare. Han påstår sig vara Gud. Det innebär att antingen är han en galning som borde spärras in, farlig för samhället. Eller också är han en bedragare, en lögnare, en ond människa. Eller också är han den han säger sig vara. Men de två första alternativen stämmer inte överens med den bild som Jesus ger i övrigt. I övrigt så verkar han inte vara en galning. Eller han verkar inte vara en bedragare, en ond människa. Det går liksom inte ihop. Fakta stämmer inte överens. Han måste vara den han påstår sig vara. Det är det mest rationella alternativet, hur märkligt den kan låta. Han är Immanuel, han är Gud med oss. Det här är, vänner, en svindlande tanke att Jesus är universums herre som har blivit människa. Och jag undrar, har du tänkt den någon gång? Sådär, på riktigt, låtit den liksom leta sig in i ditt allra innersta och funderat på vad det skulle innebära om det faktiskt är så. Om du inte tror att Jesus är den han säger sig vara, så behöver du kunna svara på vem han är annars. Är han en galning? Eller är han en bedragare? Påståendet om att Jesus är Gud är också anledningen till att det finns inbyggt i den kristna tron en exklusivitet. En exklusivitet som är så irriterande för somliga. För den kristna tron är inte som alla andra religioner. Den är helt annorlunda. Den är liksom väsensskild från allt det andra. Ibland hör man vissa personer, till och med kristna företrädare ibland, som antyder att alla religioner är samma sak. De är liksom bara olika variationer på samma tema. Och inkluderar den kristna tron i det. Men det är ett övergrepp både på den kristna tron och på de andra religionerna. Därför att de är oförenliga. De går inte att harmonera. Och det beror på julens budskap. Att vi kristna påstår att Jesus är Gud. För alla andra religioner säger: vår grundare, han var en stor lärare, en profet, en vis man, en upplyst man. Och han har minsann förklarat att hög moral och goda gärningar är liksom allt du behöver för att kunna klättra dig fram till Gud. Och de olika religionerna, de ger förstås olika svar på exakt vad dessa goda gärningar är. Men de är helt överens om att goda gärningar är vad som krävs och att det räcker. Oavsett om det är, alltså, det kan vara så att du behöver återfödas 2 miljoner gånger. Det kan vara svårt, men de är överens om samma mönster. Så kommer då denna irriterande kristna tro och säger: nej, det går inte till så. Ditt elände är allt för omfattande. Moral och godhet kommer aldrig att räcka för att nå fram till Gud. Du kan aldrig frälsa dig själv, säger den kristna tron. Gud själv måste komma till dig, dö för dig. Och du kan bara nå fram till honom genom att sätta allt ditt hopp till honom och till den frälsning som han ger. Det är helt annorlunda. Det här är inte trångsynthet. Jag vill betona det. Det är inte så att de alla andra religionerna en gång har tänkt så och liksom utvecklats vidare i någon sorts evolution, lämnat det här bakom sig. Det här är istället någonting helt annat. Det är en helt annan diagnos av människans situation och människans förmåga att ta sig ur den här situationen. Alltså den kristna tron säger att människans sjukdom, din sjukdom, är mycket djupare än du någonsin kunnat föreställa dig. Det är en sjukdom som går djupare än de andra religionerna kan föreställa sig. Det är en sjukdom som leder till döden. Men de andra religionerna, medan de andra religionerna tänker att man själv kan ta sig ur den här sjukdomen. Låt säga du har en sjukdom och så kommer de andra religionerna och säger: det här klarar du av. Du behöver bara träna mycket. Drick mycket vatten, massor med vatten, och ät hälsosam kost. Så kan du, det går, det går, det går. Så kommer då den här kristna tron och säger: sjukdomen är helt annorlunda. Den har en helt annan omfattning. Du har ingen som helst förmåga att rädda dig själv. Det spelar ingen roll hur mycket vatten du dricker. Och samtidigt visar då den kristna tron på en Gud som är långt mer kärleksfull och långt mer närvarande än de andra religionerna. Medan de andra gudarna sitter och tittar på hur människor försöker att frälsa sig själva med sina egna gärningar, så drivs Bibelns Gud av en sådan kärlek att han föds som människa för att ta denna sjukdom på sig själv och ge frälsningen som en gåva. Allt det här kommer ur julens budskap, att Gud har blivit människa. Gud med oss. Nu är frågan då: hur är det med dig? Har inte du levt tillräckligt länge för att se att din egen förmåga att leva upp till dina egna och andras förväntningar inte är tillräcklig? Att du inte klarar av att frälsa dig själv. Att vad du behöver inte i första hand är regler, andliga lagar som visar hur du ska kunna klättra upp till Gud. Utan att du behöver någonting mycket, mycket mer radikalt. En frälsare, en befriare. Har du inte levt tillräckligt länge för att se? Har du inte försökt tillräckligt mycket för att se att Immanuel, att Gud med oss, är ditt enda hopp? Jag vill säga en sak till innan vi går vidare till nästa punkt. Om Jesus är Gud, som han påstår, vad innebär det då för dig? Den brittiske teologen, författaren och prästen John Stott, han har skrivit någonting väldigt klarsynt i sin bok som heter Basic Christianity. Han säger att i mötet med Jesus så finns egentligen 3 typer av rationella gensvar. Och han visar det här också i bibeltexterna. Antingen flyr man från honom i skräck, annars så hatar man honom och vill döda honom. Eller också så faller man ner på sina knän och ger honom allt man är och allt man har. Det är de tre alternativen inför det här svindlande påståendet att Jesus är Gud. Alltså, om han är Gud så är det inte möjligt att förhålla sig till honom på samma sätt som många av oss gör. Som jag själv gör alldeles för ofta. Säga, ja, han är ju en intressant person. Jag vill gärna lära mig mer om honom. Han kanske har någonting att tillföra in i mitt liv. Det fungerar inte så. Du kan inte göra det med bibehållen intellektuell integritet. Om du erkänner att han är den han är, att han är den han säger sig vara, så kan du inte möta honom med en sorts likgiltighet eller en ljummen nyfikenhet. Möt honom med skräck. Möt honom med vrede. Eller möt honom med vördnad och förundran. Han är Gud. Han är Gud. Det är ofattbart stort. Det invaderar livet på ett sätt som man inte kan förhålla sig neutral till. Din så kallade neutralitet blir i så fall i praktiken ett bevis för att du faktiskt inte tror att han är den han säger sig vara. Och om du inte tror att han är den han säger sig vara, vem är han då? Är han galningen eller är han bedragaren? Andra punkten. Jesus är Gud med. Gud med. Universums herre och skapare. Allsmäktig och suverän. I all sitt majestät, all sin härlighet har blivit människa. Gud med oss. Med innebär att han har ingått en relation till oss. Han har kommit till oss. Alltså, det är skillnad på att ha en sorts allmän uppenbarelse, upplevelse av honom och att ha en personlig relation med honom. Det är en sak att uppleva Gud och det är en annan sak att möta honom personligen. Igår hade vi konsert i det här rummet och därför är det fortfarande lite annorlunda inrätt än vad det brukar vara. Vår musikledare Tobias Hedlund hade satt ihop den här vackra konserten. Och han rörde sig från flygen till, vad heter det? Pjäsen där. Orgen. Till flygen, till vibrafonen längst borta där, liksom flög fram och tillbaka. Om du nu var på konserten här igår, kan du då säga att du har mött Tobias? Att du mötte honom då? Ja, det kan du göra. Du såg ju honom. Alltså på ett sätt så var du i hans närhet på någon sorts allmän nivå. Du såg honom. Han kanske inte såg dig, men på något sätt så har ni mött varandra ändå. Men om du kom och pratade med honom så blir det ett helt annat typ av möte. Till och med om du fikade med honom efteråt så är ju mötet på en helt annan nivå. Ser du skillnaden? Det är skillnad på att liksom vara i närheten av någon och gå i kontakt med någon. Vad jag försöker säga är att det är möjligt att gå ut och ställa sig vid havet och titta på vågorna som rullar in. Titta på allt det stora och allt det vackra och tänka, nu känner jag mig så nära Gud. Men det är en annan sak att möta honom personligen. När Mose, ni minns Mose, när Mose bad Gud att han skulle få se hans härlighet så blev han nekad. Gud är allt för helig, allt för förtärande för att en människa skulle kunna komma i hans närhet på det här specifika sättet. I Gamla testamentet så ser vi gång på gång hur Gud uppenbarar sig som eld, som oska, som rök, som en virvelvind, som en tornado. Alltså det är skrämmande saker som får en människa att backa tillbaka. Och jag brukar ibland fundera faktiskt på, vad skulle Mose säga om han levde nu? Vi firar advent. vi väntar liksom på Emanuels ankomst. På att Gud med oss kommer. Alltså tänk om Mose hörde julens budskap. Johannes, återigen, i 14 versen i hans första kapitel där, Johannes evangeliet, så skriver han: ordet Kristus blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och 3 verser senare så säger han: lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Och jag föreställer mig hur Mose kommer här till oss och liksom skakar om oss och säger: förstår ni vad det här innebär? Det här är precis det jag blev nekad. Jag har sett mycket av Gud. Jag har talat med honom nästan som om det vore ansikte mot ansikte. Tydligt, utan inte alls i gåtor. Jag har till och med fått återspegla någonting av hans strålglans. Jag har haft underbara stunder med Gud. Jag har gett hans folk lagen. Men jag vet ingenting i jämförelse med er. För ni har Emanuel. Ni har Gud med oss. Jesus är Gud som går in i en personlig relation med dig. Guds härlighet kan bli en självklar del i ditt liv. Vilket erbjudande. Du kan känna universums Herre som din vän. Fundera på det. Förstår du vidden av detta? Så många av oss, och jag inkluderar mig själv återigen här, lever i en sorts yttre religion där Gud blir någonting vi sysslar med. Vi nöjer oss med att möta Gud genom att titta på havets vågor. Det är fantastiskt. Vi nöjer oss med att möta Gud genom att titta på stjärnhimlen. Underbart. Men det finns så ofattbart mycket mer. Jesus Kristus, Immanuel, Gud med oss, öppnar en väg in till en personlig relation med universums Herre. Det är så stora ord så att jag känner mig bara så fjantig att se, det finns liksom inte språk att ikläda detta stora i. Tänk om det verkligen är så. Vilken människa vid sina sinnens fulla bruk skulle inte sätta en sån relation först av allt i sitt liv? Vilken människa skulle inte orientera hela sitt liv kring just denna relation? Vem skulle inte ägna varje vaken minut åt att söka honom, umgås med honom och lära känna honom ännu mer? Alltså julens budskap revolutionerar hela livet. Vad är det som håller dig tillbaka? Den tredje och sista punkten handlar om Gud med oss. Oss. Vad betyder då detta? Ja, på ett generellt sätt skulle vi kunna säga att Gud blev oss. Alltså Gud blev med oss som mänsklighet. Han blev människa. Men det finns mycket mer i det här ordet oss. Vi skulle också kunna svara mer historiskt specifikt och säga att han... Oss handlar om det judiska folket. Det är sammanhanget i Jesaja-ordet och det är också sammanhanget i Matteus när han citerar Jesaja. Gud blev oss med det judiska folket. Men när man läser Nya testamentet så märker man att Jesus inte verkar vara sänd till judarna liksom per automatik. En del avvisar han faktiskt kraftigt och säger att han på den sista dagen ska säga: sannerligen, jag känner er inte. Så vilka är då dessa oss som Gud går in i en personlig relation med? Är det en utvald grupp liksom av de bästa tänkbara människor som har förtjänat att få vara del i detta stora, höga oss? Det är ingen tillfällighet, vänner, att änglarna uppenbarar sig för hedarna i Lukas evangeliet. Hedarna som var ute och vaktade fåren i sommarnatten. samhällets lägsta människor. De som inte har någonting att berömma sig av. De är människor utan meriter. Utan stora andliga prestationer. Det här är inte människor som säger tack Gud att jag inte är som andra människor. Att jag inte är som den där och den där och den där. För jag gör min sann det här och det här och det här. Det här är snarare människor som säger Gud, var nådig mot mig, syndare. Allt du behöver för att ta emot Guds nåd är ingenting. Jag har sagt det många gånger förut och jag kommer att fortsätta att säga det. Ingenting. Vi är inte kristna. Vi som kallar oss kristna är inte kristna för att vi på något sätt har förtjänat det. Vi är kristna för att det finns helt enkelt ingen annan väg. Det är för att vi omöjligen kan frälsa oss själva. Efter predikan här så kommer kören att komma upp. Och de kommer att sjunga Kom Jesus, kom Immanuel. Och de gör det därför att det är vårt enda hopp. Kom Jesus, kom Immanuel, kom frälsare, kom gör allt väl. Befria oss från synden här, vår smärta, våra bördor bär. Immanuel är vårt hopp och vår glädje. Det väcker själens djupaste lovsång. Och därför är det helt rätt att vi i den här sången predikar för oss själva och för varandra. Sjung lov var själ. Sjung lov. Det är precis vad jag vill uppmana dig att göra idag. Sjung lov. Sjung lov till den frälsare som kommer för att befria, hela och upprätta. Sjung lov till den Gud som blev människa. Sjung lov till den förunderliga nåd och kärlek som ges till dig som gåva. Sjung lov till den kärlek som gör det trasiga helt. Sjung lov var själ. Sjung lov. Det är dags att avsluta och jag har försökt att säga det här så tydligt jag bara kan. Jesus Kristus är Immanuel. Han är Gud med oss. Han är Gud och det får oerhörda konsekvenser. Det går inte att möta ett sånt påstående med ljumhet, likgiltighet. Han är den Gud som går in i en personlig relation med oss. Nöj dig inte med sentimentalitet, yttre religion. Nöj dig inte med det. Han är den Gud som går in i en relation med den som inte har något att berömma sig av. Som kommer med tomma händer. Låt honom och endast honom få vara herre och frälsare i ditt liv. Är det så att du misstänker att du kan leva närmare honom? Låt ingenting hålla dig tillbaka. Han är livets källa. Du kommer inte att bli besviken. Vänd dig bort från allt som hindrar och tro på honom. Låt honom bära dig genom livet. Kören kommer alltså att sjunga den här sången. Då får du möjlighet att begrunda att Jesus är Immanuel och vad det innebär. Sen kommer vi att sjunga några sånger tillsammans. Och då finns det möjlighet för dig som kanske har fattat ett beslut idag. Eller som kommer att fatta ett beslut. Sök upp någon av förebedjarna. Det finns förebedjare som har förberett sig för att be. Du kan gå in i rummet där i hörnet eller sätta dig på bänken där. Du kan böja knä och be tillsammans med någon. Idag är frälsningens dag. Må han leda dig. Amen. Jag tackar dig himmelske fader för detta underbara budskap. Att du är Gud med oss. Och jag kan inte annat än att be för den här församlingen. För alla de som sitter här inne. Låt detta budskap få leta sig in i djupet av vårt hjärta. Och låt det få utverkas i våra liv. Kom du helige och led oss in i allt detta. Amen.